Terrorhotnivån i Sverige har ju höjts från nivå 3 till nivå 4 och svenska ambassader i Mellanöstern har stormats. Hösten 2023 präglas av osäkerhet och oro, delvis till följd av koranbränningarna och de reaktioner som de har väckt i delar av den muslimska världen. Jihadistiska planer på ett attentat mot en svensk kyrka har avslöjats och samtidigt frodas islamofobi och antisemitism. Muslimer som grupp utsätts ofta för missaktning och misstänksamhet, och mot judar och judiska församlingar i Sverige finns det ju en tydlig hotbild sedan länge. I 3 poddsamtal möter vi företrädare för de 3 abrahamitiska religionerna i Sverige, judendomen, kristendomen och islam. Hur resonerar man här om våldsbejakande extremism? Hur utsatt är den egna gruppen och vad görs från religiöst håll i detta sekulära Sverige för att förebygga polarisering, extremism och terrorism? Denna podden drivs av CVE, Center mot våldsbejakande extremism. Jag heter Lars Mogensen och är journalist, och mitt emot mig idag har jag Ute Steyer som är rabbin i den stora synagogan i Stockholm och Judiska centralrådets talesperson för religiösa och teologiska frågor. Hej Ute!
Hej!
Tack för att du fick komma hit till ditt fina, lite stökigt ombonade kontor alldeles in till synagogan.
Och då har jag städat.
Du har det. Ja. Men här är det böcker och souvenirer och religiösa föremål, huller om buller med mat och oliver och lite annat. Här ser det ut som att du reser mycket.
Ja, det gör jag också. Ja.
Koranbränningarna och NATO-processen, Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Det är flera olika saker som har bidragit till ett ganska uppskruvat och taggigt läge i den tid som vi nu är i, och som tros trigga våldsverkare och terrorister. Om du tittar från ditt judiska perspektiv på den stora bilden, vad ser du? Vad är det för ett läge?
Det är ju definitivt ett väldigt uppskruvat läge just nu. Vi ser det ju väldigt tydligt här hos oss också. Koranbränningarna låter ju ingen oberörd. Och det drar ju alltid i bakgrunden, eller i samband med alla hot om koranbränningar, så finns det ju också några stycken som på något sätt vill bevisa någonting genom att ansöka om att få bränna en judisk bok. Det får vara en judisk bibel, en chumash eller vad det nu är för någonting. Det är ungefär, av 10 ansökningar gäller 8 en koran och 2 gäller en judisk skrift. Vilket i mina ögon är ganska anmärkningsvärt. Att den självklara reaktionen på koranbränningen är nu ska vi bränna en judisk bok. Vilket på något sätt för mig demonstrerar den här bakomliggande tankegången om att judar måste ju finnas med på något håll i det hela. Som om judarna styr på något sätt det också. Att nu hämnden eller rätta sättet att betala tillbaka eller att bevisa någonting är nu ska vi göra någonting mot den judiska minoriteten. Vi har ingenting att göra med koranbränningar.
Men hur ser den logiken ut?
Ja, jag tror att det ligger i grund och botten av den här gamla antijudiska stereotypen, antisemitiska stereotypen, att judar kontrollerar världen. Att då hoppar man i sitt felaktiga logiska resonemanget. Om någon vill göra muslimerna illa så måste de på något sätt ha någon slags judisk bakgrund där också. Nu ska vi bevisa detta genom att bränna en judisk bibel, en chumash. Mm, ja. Det är ett väldigt skruvat resonemang, men det följer ju gamla välbekanta mönster, historiska mönster, som ser judarna som styrande.
Men innebär detta att säkerhetsläget är förändrat för de judiska församlingarna och judarna som individer i Sverige också?
Det är det för oss också, ja. För alltid när internationellt eller nationellt, när det utbryter spänningar, när det är konflikter, så går alltid säkerhetsläget för upp också. Eftersom det finns de här underliggande antisemitiska sentiments i befolkningen. Och vi har ju antisemitismen som styrs från 3 håll i Sverige.
Alltså vilka håll är det?
Alltså det finns den välbekanta högerextrema, neonazistiska eller gammalnazistiska kopplingen. Det finns vänster koppling, vänster antisemitismen.
Som har med Israel-Palestina att göra?
Som alltid Israel-Palestina tas som en ursäkt för att yttra sig antijudiskt. Och sen har vi ju den extremistiska islamismen också. Det är alltså från tre olika håll. Och sen spelar det in också gamla antijudiska stereotyper som bara finns. Alltså som bara sitter i väggarna. Mm. Och de har ju djupa historiska rötter. De brukar inte bli till problem på så sätt att det kan slå om till våld. Men de första tre, alltså högerextremismen, vänsterextremismen och våldsbejakande islamismen, den slår ju över i handling också.
Precis, och den våldsbejakande extremismen finns ju primärt så som det beskrivs nu i alla fall, eller så som vi jobbar med det, i vänsterextremism, i högerextremism och så då i jihadism eller militant våldsbejakande islamism. Vad skulle du säga från din samhällsanalys och kanske med någon slags teologiskt perspektiv kanske, vad är våldsbejakande extremism för någonting?
Alltså vad det är för någonting är en annan fråga än vad den bottnar i.
Ja, men vi tar vad det är. Väljer den själv då. Vad bottnar den i?
Alltså för vad det är för någonting, alltså det beror ju på vad det finns för politiska strukturer. Mm. Vad den bottnar i till en del, alltså våldsbejakande extremismen har en politisk komponent. Den har också ibland, men inte alltid, en religiös/teologisk komponent. Om det är en religiös/teologisk komponent så bottnar den oftast i ett maktanspråk. Det vill säga ett frälsningsanspråk. Att den egna tolkningen, den egna religionen anses som superior till alla andras. Och med detta, det som sker är att den andra sen ses som den stora andra. Någon som man kan förtrycka eller eliminera om den andra inte inser den egna sanningen. Ja. Och det är en extremism som jag, till exempel ISIS har ju använt sig av denna tolkningen av islam. Det var ju en tolkning som i mycket hög grad berodde på ett sanningsanspråk som gick emot klassiskt islam. Ja. Den här religiösa teologiska den kamouflaget, den hittar du också i den politiska extremismen. Den använder sig av den också, men då är det mer som ett kamouflagenät som man lägger över för att det ska gå hem.
Att vi har sanningen och de andra är fienden. Yeah,
och det kan det slå om i en politisk sanningsanspråk. Mm. Att den egna tolkningen av ett politiskt ideologiskt system är superior till alla andra. Och därför, med detta, kommer sen rätten att undanröja den andra.
Men nu har vi ju sett åtskilliga gånger de senaste decennierna, och det talas om det nu också, inom islam. Mm. Alltså avarter av islamism och jihadism. Men finns samma stråk inom judendomen, inom kristendomen, om du tittar historiskt, att det kan tippa över i våldsamheter?
Alltså historiskt sett finns det nog i många religioner, mer eller mindre utpräglat, beroende på hur stark den här tanken av frälsningsanspråk eller sanningsanspråk är. I islam och i kristendomen så har det ju varit ganska stora komponenter. Judendomen har aldrig haft ett frälsningsanspråk. Eftersom judendomen har aldrig trott att alla människor måste konvertera till judendomen bara genom detta kommer de att uppnå frälsning. Det är faktiskt ett okänt teologiskt koncept. Det betyder inte att inte judendomen i historien också haft sina egna extremister. Vi har exempel som nämns i Talmud av så kallade zelotarna som under belägringen av Jerusalem genom de romerska trupperna ville förhindra att de belägrade judar i Jerusalem antingen gav upp eller på något sätt ville göra någon slags avtal med romarna, och till och med gick så långt att man brände de egna matförråden bara för att liksom få befolkningen in i ett hörn och bara nej, vi måste, vi har inget annat val. Mm. Vi bränner alla broar. Så det har ju funnits också. Ja.
Det har det. Mm. Okej, det är ett taggigt, det är ett polariserat och farligt läge i världen och i Sverige nu med terrorhotsnivåer som har gått upp och så vidare. Hur, på vilket sätt arbetar judiska församlingen i Stockholm eller judiska centralrådet för att i någon mån motverka, förebygga våldsbejakande extremism? Har ni någon roll där?
Alltså, vi deltar ju väldigt mycket i interreligiöst arbete. Jag till exempel, jag sitter i Sveriges interreligiösa råd, jag sitter där också i styrelsen. Så har vi andra medlemmar i församlingen, både här i Stockholm men också på andra församlingar i Göteborg och Malmö, som är mycket aktivt engagerade i de lokala interreligiösa råd eller interreligiösa samarbeten. Vi har till exempel Amana, i ett samarbetsprojekt mellan judar och muslimer som är baserad i Malmö. Och då på detta sätt arbetar vi tillsammans och försöka hitta samförstånd, förklara och gemensamma plattformar för att motverka radikalisering.
Man tänker ju säga att civilsamhället har en roll, alltså säkerhetspolisen gör någonting, politiken gör någonting annat och så vidare, men civilsamhället har också en viktig roll i detta att försöka tagga ner. Men de religiösa krafterna, alltså Sverige beskrivs ju som ett väldigt sekulärt land. Svenska kyrkorna är relativt tomma på söndagarna. Vilken roll spelar, så nu har ni gemensamma råd och så vidare, men vilken roll spelar de religiösa grupperna, tror du?
Alltså, jag tror det här att Sverige är ett väldigt sekulärt land, det beror på vilken begreppsdefinition man tillämpar här. Det som man ofta förbiser här är att Sverige har väldigt djupa historiska kristna rötter. De färgar, de genomsyrar hela samhället. De har också präglat människornas tolkningsramar. Att människorna har blivit omedvetna om det och inte ens längre förstår att man filtrerar omvärlden genom den här kontexten är en helt annan sak. Så vi har å ena sidan har vi en okunskap i stora delar av befolkningen om de egna rötter och hur de samspelar med nutiden. Å andra sidan har vi en stor grupp av nysvenskar som kommer från en väldigt annat kulturellt bakgrund med en mycket starkare ställning, mycket självklarare koppling till en religiös vardag. Och de två sidorna förstår inte varandra.
Vad händer då med, om vi säger att många svenskar är inte medvetna om att kristendomen genomsyrar oss, så finns det då människor som självklart är muslimer, kulturmuslimer eller judar. Alltså. Vad sker i den krocken då?
Det är en oförstånd av den andras verklighet, den andras realitet, vad det gäller de andras traditioner, religiösa traditioner, kulturella traditioner, den andras sätt att tolka. I och med att man är så omedveten om de egna kan man inte heller förstå att någon annan överhuvudtaget har någonting sånt. Man antar då igen, man antar då den egna bakgrunden som den normgivande. Men förstår inte att den egna bakgrunden också bottnar i en tradition.
För att återgå till frågan då, vad de religiösa grupperna eller till exempel judiska församlingarna, judiska centralrådet kan göra för att motverka polarisering och så. Finns det någonting att göra där? För det är ju en svår bild som du beskriver, hur vi pratar förbi varandra eller inte förstår varandra.
Vår problem är ju oftast att vi är en av de minsta nationella minoriteterna i Sverige. Så vi har ju lite grann ett problem med numbers. om jag skulle gå på alla samtal som jag bjuds på i kyrkor, i samfund runt om i staden, runt om i landet, så skulle inte jag göra någonting annat. Och dessutom fortfarande inte ens täcka en tiondel av det. Så det kan inte bara hänga på att en kommun eller en församling vill bjuda in, inte bara att man vill bjuda in en rabbin eller man vill bjuda in en jude. Det går inte, vi har inte tillräckligt många. Men vad vi kan göra och det som vi gör, det är igen, det är ju det här interreligiösa samarbetet och genom de kanalerna bidra till en större kunskap om varandras traditioner, om varandras historia, om varandras intellektuell historia. På så sätt kan vi påverka ledarna i de andra samfunden. Det är också så, det är mycket bättre att höra någonting från i moskén, i kyrkan, i synagogan, från den egna religiösa ledaren. Eller om det kommer in en helt vildfrämmande människa. Det har en annan tyngd om det här kommer från de egna ledarna som säger, nu ska vi tagga ner.
Men samtidigt, så hur långt räcker det? För då rör vi oss fortfarande bara inom de religiösa samfunden. Mm. Så som du beskrev det, så är det ju liksom den stora majoriteten av svenska folket som har lite dålig koll på var vi har våra värderingar ifrån.
Ja. Nej, alltså, för att komma åt det så tycker jag att, att det krävs en större bildningsinsats. För, och det involverar sedan skolan och då måste man tänka om lite grann. Hur vi ser på religion i Sverige. I Sverige har ju blivit ordet religion lite grann av ett skällsord. Någonting som vi inte befattar oss med. Ja. Man liksätter religion med antingen med extremismen eller med någonting tillbaka blivet. Ja. Och det är ju ett självvalt tolkningsram. Och den kan man ju också välja bort och tillämpa en annan tolkningsram. Och på så sätt igen öppna upp en uppskattning och en djupare kunskap.
På tal om bildning, det är ju också bildning och utbildning vi sysslar med här. Ja. Många av de som lyssnar på den här podden är människor som jobbar i fält med våldsbejakande extremism, som möter människor som är på väg att radikaliseras. Det kan vara lärare, det kan vara socialtjänstens folk och så vidare. Har du någon uppmaning eller något råd, något konkret att säga till de personerna?
Alltså det som är väldigt svårt att komma åt, det är det som man kallar för ensamvargar. Som själv radikaliserar bakom en datorskärm. De är väldigt svåra att nå. Men det finns ju också en annan grupp som radikaliseras i ett kontext. Och de går ju att komma åt, men då går det ju att komma åt genom den här kontexten. Alltså det vill säga att man måste ha en samarbetspartner, en samtalspartner i den gruppen och vad det nu är för plattform där. Vi har ju erfarenhet av vårt långa säkerhetsarbete, så det kan vi ju liksom dela med oss av hur vi tänker, hur vi arbetar.
Men det är ett säkerhetsarbete som inte bara har med kameror och vakter att göra, utan det är ett förhållningssätt.
Det är också ett förhållningssätt. Också ett förhållningssätt. Mm.
Så där skulle man kunna höra av sig till er, kanske.
Tips och tricks. Nej, men alltså kameror och säkerhetsvakter är en sak, men det är inte det. Det är inte, då är man ju reaktiv. Mm. Det viktiga är också att vara proaktiv.
Mm. Hur är man det då?
Vi gör ju det genom att försöka vara synlig i samhällsdebatten. Att delta i samhällsdebatten, att träffa regelbundet företrädare för olika politiska partier, riksdagen på lokal nivå, kommuner. Vi har ungdomar som åker ut till skolor och berättar hur det är att växa upp som ungjude i Sverige, hur det är att vara andra och tredje generationens överlevande från förintelsen. De har växt upp, de har fortfarande berättelser av sina far- och morföräldrar. Många av dem är borta. Ja, så nu har vi den här nya generationen som Zikaron heter den här gruppen.
Zikaron?
Zikaron som betyder minne. Och det är bara att höra av sig till organisationen Zikaron. Det är kostnadsfritt för skolor till exempel för vem som helst att bjuda in. Och då kommer någon där och berätta och svara på frågor.
Mm. Det som just nu här under hösten 2023 gör att det kokar i Sverige är ju de här koranbränningarna. Mm. Och det är hela debatten om den svenska yttrandefriheten som är ett av de äldsta i Europa som de flesta värnar. Och det är reaktionerna från Pakistan och Mellanöstern och från militanta grupper. Och som du nämnde tidigare så är det inte bara koraner som bränns, det kan också vara Toran eller... Någon brände NATOs stadgar. Men hur tänker du från ett judiskt perspektiv? Ska det vara en del av yttrandefriheten att få bränna Toran?
Jag personligen, jag är, som du ser, jag är bibliofil. Jag har ett väldigt speciellt förhållande till böcker.
Det är väldigt mycket gamla böcker. Det finns både biblar och judiska texter naturligtvis och allt möjligt. Ja.
Att bränna böcker i mina ögon är ett väldigt primitivt sätt att lyfta fram eller att försöka framföra en protest. Jag tycker att yttrandefriheten är någonting som är väldigt viktigt att värna om. Men jag har lite svårt att se hur vi ska förhindra att yttrandefriheten inskränks på ett sätt som vi heller inte skulle förespråka. Jag tror att det är viktigt att se på kontexten. Varför någonting görs och av vem. Till exempel att bränna en koran utanför en moské på en av de största muslimska högtiderna. Det har jag svårt att se att det inte skulle kunna tolkas som ett hatbrott.
Som hets mot folkgrupp.
Ja, precis. Hets mot folkgrupp. Om en som är förföljd av den iranska regimen ställer sig framför den iranska ambassaden och bränner upp till exempel den iranska flaggan. Eller, ska det tolkas sen också som ett hatbrott? Alltså, det blir väldigt svårt. Jag tycker vi måste se på kontexten och hur polisen sen ska avgöra vilken kontext är lämplig och vilken kontext är inte lämplig. Det får väl lagstiftarna försöka komma fram till. Men jag tycker det behövs. Och det ska inte vara så, tycker jag, att yttrandefriheten bara utnyttjas till den lilla grad att en hel grupp i vårt samhälle känner sig marginaliserad och attackerad. Och att det sen också utnyttjas av vissa politiska krafter att flytta fram sina invandrarfientliga åsikter.
Det har ju sagts ut av en tysk författare, Heine, där man bränner böcker.
Bränner man en dag också människor. Heinrich Heine var det.
Heine.
I Deutschland ein Wintermärchen skrev han det. Mm.
Så det är något speciellt det här med att elda, bränna böcker.
Det är en väldigt starkt... Heinrich Heine uttalade sig mot den preussiska censuren. Som vände sig mot de liberala tankar som kom in från Frankrike. Det var det som han reagerade mot. Hur han blev genomsökt när han gick över gränsen mellan Frankrike och Tyskland. Det var då han skrev Deutschland ein Wintermärchen. Och då ingår den här i den här passagen. Att bränna böcker, ja... Jag personligen tycker det är väldigt, för mig väldigt svårt att se. Oavsett vilka böcker rör sig om, men ännu mer om det är böcker, skrifter som värdesätts och helighålls av andra folk, av andra kulturer.
När vi nu befinner oss i en tid när säkerheten är så viktig och hoten finns, vad gör det med samhällsklimatet att den här oron bubblar och att det talar så mycket om risker, hot och säkerhet?
Det har ju skett en förskjutning i samhällsklimatet mot en allt mer utpräglad polarisering. Och det här är ju bara ännu ett steg. Och jag tror att vi måste se det här till en process som har börjat långt, långt tidigare. Det är inte någonting som uppkom med den första koranen som brändes av Paludan förra året. Utan det här går ju mycket längre tillbaka.
Var ser du starten någonstans? Man börjar nysta bakåt då? Utan att vara exakt, vad är det du tänker på?
Jag har faktiskt svårt att pinpointa den exakta tillfället när det här började. Jag tror att latent har funnits länge. En acceptans av allt mera radikala uttalanden som fick stå oemotsagt. Å andra sidan också säkert någonting som har funnits latent ganska länge i människornas sätt att tänka. Men det var någonting som man inte vågade påtala. Och sen när de första grupperna kom som liksom skrev upp det på sina respektive politiska partiers program, då blev det plötsligen okej. Upplevdes det som mer okej att framföra sådana här åsikter. Och jag tror det här är bara lite grann grodan i grytan.
Att man inte längre... Där värmen skruvas upp efter hand i kastrullen. Yeah. Det är en otäck bild att vara den där lilla grodan. Yeah. Där det blir varmare. Ja.
Men jag tror det är lite grann så den här processen har gått. Att vi inte kan liksom säga att det här var början. Utan vi har allt mer vant oss.
Men återigen då, för det är en hemsk bild om vi sitter där i kastrullen och inte märker att vi snart är kokta. Sen blir vi stekta. Mm. Hur sänker man den temperaturen då? Är man rabbin så ska man ha svar på
precis.
Allting.
Ska man få svar på allting? Oj. Det låter väldigt enkelt liksom att ta ett steg tillbaka. Och igen våga ha samtal även med de som tycker annorlunda. Det är lättare sagt än gjort.
Men det är där någonstans.
Det är där någonstans, för den här polariseringen har ju också lett till att vi omger oss allt mera med de som håller med oss. Och det är på våra sociala medier, det är vår vänkrets. Vi har allt mindre beröringspunkter med människor som är annorlunda och som tänker annorlunda. Så det blir en självvald isolation som också blir till en självvald intellektuell isolation. Isolering. Ja. Mm.
Så att våga ta samtalen med de som tycker annorlunda. Och kanske också, som du nämnde, bli lite medveten om var vi har våra egna värderingar någonstans. Ifrån. Ja.
Det är väldigt lätt numera att man bara avfrändar någon. Och sen bara det som är kvar är den egna bubblan. Eller motsatsen är på de här blodiga sociala mediesajterna där alla kan gömma sig bakom anonymiteten. Så vi har de två extrem. Och jag tror där uppstår den här processen som tar en allt mer negativ riktning.
All right. Tack, utesteger rabbin i Stora synagogan i Stockholm och Judiska centralrådets talesperson för religiösa och teologiska frågor. I den här poddserien har vi också samtal med Sveriges ärkebiskop Martin Modéus och med imamen Salahuddin Barakat från Malmö. Har du önskemål om kommande avsnitt eller vill kontakta CVE så mejla till info@cve.se. För dig som är yrkesverksam och kommer i kontakt med frågor rörande våldsbejakande extremism så finns CVEs stödtelefon för yrkesverksamma. För mer information om den, gå in på cve.se. Jag heter Lars Mogensen, tekniken sköts av Umami Produktion. Tack för att du lyssnade.